Välkommen till GF-podden. Första avsnittet för 2023. Idag så ska vi tala om vad evangeliet är och vad det inte är. Falskt och sant evangelium. Och idag så har jag med mig Benjamin Thulin och Lennart Talvik. Välkomna.
Tack ska du ha.
Och GF-podden är en Radio LFFs podcast som riktar sig till ungdomar och unga vuxna. Mitt namn är Kevin Nyfeldt och jag är ansvarig redaktör för GF-podden. Ja, hur skulle ni förklara evangeliet enligt Bibeln?
Ja, det är ju nu en helt grundläggande fråga som när det gäller Bibeln, att evangelium, är ju, vi tänker ju, tror jag, de flesta av oss ganska spontant att det är den här viktiga eller kärnan i den kristna tron. Men det här ordet evangelium har, vad jag förstår, inte egentligen någon kristen bakgrund, utan det börjar egentligen som ett ord som man använde då vid Jesu tid i Romarriket. Så när man förde bud från till exempel kejsaren, någonting som var ett bra budskap, en nyhet, så kallar man det för evangelium, eller på grekiska eller latin då för evangelion. Och det betyder helt enkelt ett glatt budskap eller en glad nyhet. Och det här då, så kom man då att börja använda om budskapet om Jesus Kristus som det här glada budskapet. Evangelium. Så det är kanske det här mest grundläggande. Sen märker man också om man börjar studera Bibeln att det kan syfta på olika saker. Man brukar tala om evangelium i vid bemärkelse eller bredare betydelse. Och då syftar det på hela budskapet om Jesus Kristus, om omvändelse och syndernas förlåtelse. Eller så kan man tala om evangelium som bara syftar på det här sista delen om att Jesus har gjort allt för oss, att han har försonat oss på korset, att vi får syndernas förlåtelse och frid med Gud genom tron på honom. Så ska jag i korthet förklara vad evangelium är för någonting i Bibelns ljus.
Mm. Vad tänker ni på för bibelställen när vi säger ordet evangelium?
Jag kan inte säga att jag kommer att tänka på det här bibelstället när vi ska spela in det här avsnittet, men ett fint bibelställe, det är svagt. Kolosserbrevet 2:13. Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Så det var ett fint bibelställe som jag hittade.
Mm. Vad tänker du som, när du läser det här bibelstället, så vad tänker du att det liksom det här glada i det här, eller som det här glada budskapet i det du just läste?
No, just att han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Så jag tänkte fråga Lennart att med en vid syn på evangeliet, rumslagen in i det?
Ja, alltså det är som det här budskapet om, jag ska säga det här kristna budskapet som helhet, som då, ja, både innehåller då som Guds vilja, Guds lag, som då leder till ånger och omvändelse.
Mm.
Och sen då evangeliets predika, använder jag det här ordet kanske lite, det är dåligt i sammanhanget, men man predikar om Jesus som har gjort allt för, tagit liksom lagens krav på sig och försonat oss med Gud. Så att jag, evangelium vid bemärkelse, så är liksom hela kristna budskapet.
Mm. Jag tänker på ett bibelställe ur Efesierbrevet. Efesierbrevet 2, vers 12. På den tiden var ni utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och utan del i förbunden med deras löfte. Ni var utan hopp och utan Gud i världen. Och så vers 13. Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Så alltså, vi som är syndare, så har genom Jesus fått förlåtelse för våra synder. Och vi har liksom varit långt borta, men vi har kommit nära genom Jesus Kristus. Och genom det, den förlåtelse som finns i det som han har gjort och verkar för oss.
I det här bibelstället du läst, Kevin, så fanns ett uttryck, om jag minns rätt, utan Gud och utan hopp i världen.
Ja, utan hopp och utan Gud.
Ja, tvärtom då. Och det visar ju på också hur evangeliet gäller alla folk. Och det är tydligt också i Bibeln på andra ställen att Jesus säger till sin lärjungar att gå ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat och så vidare. Eller Matteus evangeliet, han säger på ungefär samma sätt det här dop- och missionsbefallningen. Så att evangeliet är för alla folk, gäller alla det här folkslag, alla människor. Och det ska predikas för alla.
Det står ju någonstans så att typ att det gäller greker och det gäller, vilket bibelställe det?
Romarbrevet talar också om att judarna först, men också, också greken.
Det var jag tänkt.
Så att, och annars romarbrevet är ju väldigt centralt när det gäller, när vi talar om evangeliet. För där presenterar Paulus sitt evangelium för församlingen i Rom som han ännu inte har träffat. Och hela det här brevet är en utläggning av det här kristna evangeliet. Och kanske här är ett tips så här till lyssnare att om du vill lära dig mer om det här evangeliet och ta till dig av det här evangeliet, så läs Romarbrevet. Där har vi som en sammanfattning av Paulus egentligen hela evangeliet. Och här finns också med då om lagen. Lagens krav, som lagen som avslöjar synden hos oss, att vi inte kan rädda oss själva eller att vi inte kan komma till Gud, utan vi behöver Jesus Kristus och hans nåd och förlåtelse. Och sen också livet som kristen. Så att Romarbrevet är ett så här tips, att det förklarar på ett alldeles tydligt sätt evangeliet.
Mm. Och jag tänker också så där att evangeliet skulle ju inte ha någon betydelse för oss ifall vi skulle vara goda. Ifall vi människor skulle vara goda. Och det här är ju kanske det som får fel ofta på när man talar om falsk evangelium. Att man kanske också har en felaktig syn på människan. Och vad människan är liksom kapabel till att göra.
Mm.
Och vi människor, så vi är ju syndare. Det förklarar ju Guds ord för oss. Jag kan bara tänka på att i militären så hade de ett uttryck som gick så här att det som inte syns, det finns inte. Och det här vet vi att det fanns ju nog där. Att klart att det liksom, det var frågan om till exempel då att skåpet, man kunde ordna det så att det såg bra ut fast det egentligen var kaos där under.
Mm.
Och så tror jag det med oss människor också att före liksom lagen kommer att träffa oss, så förstår vi inte att vi är syndare. Vi tror att allt liksom ser bra ut och vi liksom låtsas att det regnar och så här. Men när lagen kommer att träffa oss, så förstår vi att vi behöver Jesus. Vi kan inte klara oss själva. Så det är alltså inte så att vi liksom bara börjar intala oss, jag är en syndare, och så blir man inte en syndare. Utan lagen liksom avslöjar oss som vi redan är. Vi är redan syndare. Vad tänker ni?
Det är kanske lite som att man skulle vara i ett mörkt rum och sen plötsligt sätter någon på lampan och så ser man allt vad som finns i det här rummet. Man kan jämföra det med vad som händer när Gud avslöjar för oss hurdan vi är som människor, att vi är i behov av hans nåd och förlåtelse, att det är som att lampan sätts på i våra liv och vi märker att, och inser att allt var kanske inte så fint och bra som jag har trott om mig själv. Det här är en viktig sak på det sättet att det är en viktig förutsättning för evangeliet om syndernas förlåtelse. Att evangeliet om Jesus Kristus, att han har dött för våra synder och försonat oss med Gud. Så det förutsätter ju att det var någonting fel.
Mm.
Att jag behöver försoning med Gud. Och det här som också, om vi så småningom kommer mera in på det här med olika typer av falska evangelier. Att det här evangeliet, så handlar alltid om Jesus Kristus och vad han har gjort för oss. Och det är liksom, det är han som är den som är, ska vi säga, verksam. Ibland så kan man få höra att evangeliet handlar om olika saker som vi gör. Att vi ska förbättra oss själva, eller att liksom genom det här kristna budskapet så blir vi liksom på något sätt bättre människor och vi liksom, ja, goda människor. Att den här kristna tron och evangeliet ska vara någon typ av så här self-help-metod för att liksom sätta ordning på våra liv. Men egentligen så det är inte som det handlar om, utan det handlar om om att vi gör som människor en total konkurs, att vi förstår att jag är en syndare. I mig själv finns det ingenting inför Gud som gör att jag kan liksom komma till honom och vara rättfärdig för honom. Utan för att bli, ska säga, accepterad av Gud, så behöver jag hans nåd och förlåtelse som är helt oberoende av mig själv. Så det handlar inte om att jag behöver fixas till eller förbättras, utan det handlar om att jag behöver bli helt ny genom evangeliet. Bli född på nytt. En ny skapelse.
Mm. Har ni någonting att tillägga just om det bibliska evangeliet, eller ska vi gå vidare till det här just att när ni har mött falskt evangelium? Vad tänker ni på när ni hör falskt evangelium?
Jag tänker ju, jag skapar ju ett falskt evangelium i mitt eget huvud ibland och tänker att jag skulle måste göra vissa saker för Jesus. Och att till exempel att be kan kännas jobbigt ibland, för jag känner att nej, men jag har inte läst Bibeln så mycket på senaste tiden och jag skulle borde vara bättre. Och så känns det som att okej, men då ska jag inte närma mig Gud. Att
ibland... Så du menar att du skapar liksom ett evangelium, eller ett så kallat evangelium där liksom ditt förhållande till Gud är beroende av hur bra du har levt som kristen.
Ja, mina gärningar överlag. Men det är ju lite bak och fram.
Precis. Och när du säger så här så tänker jag just på det här att det kan ju vara fällan att man ibland som tänker att när det går bra, när man läser Bibeln och liksom det går bra i livet, så tänker man att nu går det nog bra, att jag lyckas här liksom följa evangeliet och liksom på något sätt att man, det är ju som glädjande och det är ju det vad evangeliet betyder, att ett glatt budskap, och det är ju glatt och roligt att det lyckas att läsa Bibeln, och så får man den bakfoten att det blir på det sättet, och då blir det ju egentligen lagiskt. Det blir som andra vägen egentligen.
Och problemet här tror jag är det att liksom naturligt så tänker vi på det här sättet som vi nu har beskrivit här, att vi liksom, vi ser på oss själva och på något sätt så kanske man kunde säga att evangeliet om Jesus Kristus är onaturligt. Ingen människa kunde ha kommit på det på det här sättet, att vi liksom oberoende av oss själva så blir vi liksom, någon tar på sig vår synd och så vidare. Och det finns ett bibelställe i Romarbrevet där ofta så finns det här ställen i Bibeln som man bara snabbt läser förbi utan att riktigt tänka vad som står. Och det här är ett ställe som jag inte riktigt har tänkt på tidigare, förrän jag en gång när jag läste det bara insåg att i en enda mening så är det något helt otroligt som sägs. Romarbrevet 3, vers 23. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Alltså alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Sen fortsätter Paulus. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva. Alltså de har syndat allihop, men de förklaras rättfärdiga. Alltså det är helt bak och fram. Men det är just det här som han då förklarat som en gåva av hans nåd, därför att det är friköpt av Kristus Jesus. Att just det här med att vi det som du beskrev, Benjamin, så jag tror att det är en ganska så naturlig sak som vi allihop mer eller mindre kämpar med, att vi börjar se på oss själva och tänker att nu har jag igen misslyckats. Att hur ser Gud på mig nu? Nu är jag inte värd. Men då ska vi komma ihåg att från början till slut i våra liv så är vårt värde inför Gud, vår rättfärdighet, är endast Jesus.
Ja, det blir ju fel när vi börjar se på oss själva och inte på korset. Att då måste vi som bli omskakad, tänkte jag säga. Och som får vår blick på nytt på korset.
Och när du, Kevin, frågar vad vi tänker på när vi hör ordet falskt evangelium, så är det just det här som det väl sist och slutligen handlar om. Att det är ett budskap som tar liksom bort fokus från Jesus. Och det kan ju se väldigt olika ut. Alltså det som du, Benjamin, beskrev som vi tänker ju inom oss. Eller det här sociala evangeliet. Man gör det här budskapet om Jesus till någonting som gäller det här livet. Så att det skulle handla om att Jesus vill förvandla den här världen till en bättre plats. Att det skulle vara evangelium. Men sen i relation till det här så finns ju det som vi känner igen som framgångsteologi, där man talar om att evangeliet eller tron på Jesus så leder till framgång på olika sätt, till välsignelse både liksom ekonomiskt men också liksom till hälsa, att vi inte blir sjuk, och om vi blir sjuk så borde vi bli botad om vi verkligen tror, och så vidare, att man på något sätt gör evangeliet till ett verktyg för att liksom, för ett framgångsrikt liv.
När du säger så här så kommer jag att tänka på ett bibelställe som man i det här fallet kan använda fel, om man förstår det fel. Och det är Romarbrevets 8 kapitel, vers 28. Där det står så här: vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut. Och då kan man ju som tänka då att okej, allt samverkar till det bästa. Det kommer som att gå bra för mig här i livet. Jag kommer att få ekonomisk framgång. Jag kommer liksom att ha bra hälsa och så vidare. Att man tänker att det är det som det betyder att allt samverkar till det bästa. Men jag tror att det är så här istället att allt som vi går igenom, både motgångar och medgångar, samverkar till det bästa när man tror på Jesus. Alltså att det är så det är istället. Att vi människor är olika. Och jag tror inte att vi kan liksom hoppa i varandras skor och säga att det här livet ska vara bäst för mig eller det här livet ska vara bäst för dig. Utan Gud ger nog vad vi behöver för varje dag. Så där tänker jag att allt liksom samverkar till det bästa. Gud vet vad vi behöver. Och inte så att han liksom ger oss allt vad vi vill ha och allt vad vi tänker att ska vara bra.
Och just där är ju frågan att vad är då det bästa? Tänker att berättelsen om Josef är ett bra exempel på det här bibelstället, eller så här praktiska exempel på det här bibelstället, att allt samverkar till det bästa. Han blev såld av sina bröder som slav, och i slutet av hans liv, eller i slutet av den här berättelsen, så kommer hans bröder och ber om förlåtelse för det som de hade gjort. Och då säger Josef till dem ungefär så här att det ont som ni hade tänkt ut, det har ju Gud gjort till någonting gott. Och där ser vi alltså Josefs liv. Det innehöll både framgång och motgång. Och allt, genom allt det här så liksom var Gud med och ledde det, så att säga, till det bästa. Och liksom att Josef kom till Egypten, så det hade ju stor betydelse för ett stort folk. Och det kan man läsa om i första Mosebok. Men att just det här att vi tänker så lätt att det bästa och liksom ett välsignat liv är ett liv utan problem, utan motgångar, utan svårigheter. Men om vi börjar läsa Bibeln så märker vi att det är egentligen ganska annorlunda än på det sättet. Att genom svårigheter, genom lidande så leder Gud oss. Och vi fostras och vi liksom blir mer rotade i tron på honom. Problemet med det här falska evangeliet som bara fokuserar liksom på välsignelse och framgång är det att det är ju så otroligt verklighetsfrånvänt. Det fungerar ju inte i praktiken. Alltså, så länge det går bra i livet så känns det ju härligt att tro på ett sånt evangelium. Men vad händer sen när livet blir svårt? När de här bönerna man ber om pengar, man ber om att bli frisk, man ber om att någon nära familjemedlem eller vän ska bli frisk, och det händer inte. I de här kretsarna så är det ganska ofta som att man blir beskylld att det är på grund av dig och din otro som det inte sker. Det är ditt eget fel. Och därför så är det här falska evangelierna ju som så otroligt skadliga för att lägga bördan på oss över saker som vi inte har liksom, kan göra någonting åt.
Och med det sagt så ska vi ju nog be för sjuka till exempel.
Precis.
Det är ju det komma som, med vårt problem till Gud.
Det är ju det som är sen andra diket, att vi helt struntar i sånt. Men samtidigt så finns det otroliga löften i att be till Gud. Och Gud välsignar oss också i livet. Och han kan ge oss vad han vill. Men att det som är problemet med de falska evangelierna när det gäller framgångsteologi är ju det att det gör evangeliet till ett verktyg som vi kan använda. Och Gud blir som vår springpojk. Och bara, liksom, vi säger det här ena och så sen ska Gud göra det för oss. Sen säger vi någonting annat så ska Gud springa dit och hjälpa oss med det. Att det är vi som blir Gud egentligen. Man använder evangeliet som en formel.
och prövningar och motgångar, åtminstone för mig själv, så är jag en tid när man söker sig närmare Gud.
Mm. Men sen så kan det också vara så här att åtminstone så enligt vår natur så inte ber vi om att Gud ge mig en prövning nu idag. Att eller åtminstone vi har svårt att göra det här för att vi vill ju ha hälsa och framgång och men jag tror att vi skulle bör bli bättre på det här att be om att Guds vilja ska ske i våra liv och att vi ska som lägga vårt liv i Guds hand och lita på att han liksom sköter det nog till det bästa och inte vara så oroliga över vad som kan komma i framtiden.
Och vi behöver ju inte heller be om till Gud om lidande, för det kommer liksom, vi möter ändå motgångar.
Nej, precis så är det
att,
ju.
Att det möter oss och då får vi be liksom till Gud om hjälp i dem. Just det här med lidande och prövning är väldigt viktigt i Bibeln när det handlar om att forma oss och befästa oss i tron. Och Paulus till exempel talar om det på ett sånt sätt att det är nästan som vi studsar till. Han skriver så här till exempel i Filipperbrevet 1, vers 29. Ni har ju fått nåden att inte bara tro på Kristus utan också att lida för hans skull. Att ni har fått nåden att lida för Kristi skull. Hur ofta tänker vi på det sättet?
Nå, kanske inte så ofta.
Det är inte dagligen i alla fall. Men här, han ser alltså att genom de här svårigheterna så fostrar Gud oss. Och det blir i slutändan till välsignelse. Och det är det som det här bibelstället också säger. Att för den som älskar Gud samverkar alltid det bästa.
Mm. Ja, det här om lidande så talar ju Martin Luther också om i koncilierna och kyrkan. Mm. Där var han säger att ett kännetecken för kyrkan är korset. Mm. Och den kristnes lidande, att man blir liksom förföljd för sin tro. Och det kan jag tänka att det som liksom fokuserar på det här, att det ska som bli lätt här i världen och liksom ställer sig enligt allt vad som händer i samhället och liksom inte på det sättet följa Bibeln, så det blir ju inte förföljda. Utan då är det ju inte någonting som vad Bibeln säger om kors och förföljelse och lidande. Det är ju kanske då ett kännetecken på att man absolut inte är en kristen. Sen är det ju förstås så att inte ska man ju bara söka förföljelse. Men tänker ni på några andra saker som falska evangelium som kan finnas? Själv tänker jag att ett problem som det kan vara just det här att när erfarenheten och känslan blir det här viktiga. Att det är liksom som är det här evangeliet. Till exempel att om man är någonstans i ett som kallar sig kristet sammanhang, om man liksom blir glad, om man liksom blir berörd och liksom på något sätt så säger man att det här är evangeliet, för det här liksom, jag blev så berörd och liksom det här talar till mig så starkt. Att det blir liksom det här erfarenheten och det här som blir det här falska evangeliet. Vad säger ni om det här?
Jag håller nog med om att det kan bli fara liksom vilse om man börjar det här styras av de här erfarenheterna och man tänker att när jag upplever det här så då måste det vara sant. Och igen, ska vi akta oss för att inte gå helt i andra diket och förneka liksom känslor och upplevelser, för det är verkliga. Mm. Men det är ingen garant för att det här är sant bara för att man känner på ett visst sätt. För att vi människor kan känna olika saker och i olika sammanhang. Men det som vi behöver alltid stå på och ha som vår grund är ju förstås Bibeln.
Mm.
Att evangeliet och det som bestämmer vad som är ett sant och falskt evangelium är Bibelns ord. Och sen är det ju förstås en annan sak att det ofta kan följa starka känslor och upplevelser av evangeliet. Men vi får ändå inte, just som du säger, göra så att de här erfarenheterna blir till det som så att säga leder oss vartåt vi rör oss och vart vi far.
Du har nog rätt i det här. Man blir ju glad när man förstår evangeliet, när man förstår att Kristus kom för min skull.
Egentligen så skulle jag vilja påstå att mina känslor är ju kanske en av de sämre saker att skapa någon fast grund på. Man kan ju inte ha sina känslor som grundpelaren över vad Herren vill i mitt liv. Då måste vi ju söka oss tillbaka till Bibeln. Mm. Att mina tankar springer ju på allstans.
Ja. Så kan det vara när känslorna styr. En sak som jag funderar på som jag tänker just det här att är ett problem är just det här att det här synsättet att när man blir troende så då syndar man inte längre. Och det här är ju, skulle jag säga, ett väldigt falskt evangelium, att den här kända falska evangelisten, om man kallar henne det, Joyce Meyer, så nämner så här att I'm not poor, I'm not miserable, and I'm not a sinner. That is a lie from the pit of hell. That is what I were, and if I still was, then Jesus died in vain. Så hon säger då att hon är inte fattig och hon är inte miserabel och hon är inte en syndare. Utan det var vad hon var tidigare. Men när hon blev kristen så då liksom försvann synden. Och hon säger här senare att hon slutade inte synda förrän hon liksom förstod att hon inte längre är en syndare. Och då liksom slutade hon att synda. Och det här är just den här lögnen från den onde. Mm. Och hon säger senare också att Bibeln säger att jag är rättfärdig och jag kan inte bli rättfärdig och syndare på samma gång. Och där ser man ju att hon vänder sig mot det här klassiska lutherska synsättet att rättfärdig och syndare på samma gång. Och det här är ju förstås någonting som hon ställer sig emot. Och hon var ju faktiskt konservativ kristen ett tag, förstod jag.
Det är intressant hur man får det här att gå ihop med bönen Fader vår, där vi ju ber förlåt oss våra skulder dagligen som kristna. Så det, just det här med att man skulle sluta synda när man blir kristen är nog, det är helt, liksom en helt otrolig tanke, och det har ju ingen koppling med verkligheten. Liksom, om vi är ärliga med oss själva, så fastän hur vi försöker och fastän vi skulle kanske klara av att avhålla oss från det här yttre synder, enligt alla andra människor runt omkring oss så lever vi så otroligt bra liv, så har vi ändå de här onda tankarna inom oss. Vi har det som vi känner i våra hjärtan och så vidare. Det är nog just som säger att, alltså att påstå att vi slutar att synda och inte syndar längre, så då går man nog långt utöver vad Bibeln och verkligheten visar.
Ja, och det är just det här att jag tycker det är bara intressant att man liksom att jag liksom nu skulle kunna bestämma mig att nu ska jag inte längre synda, och så liksom, okej, okay, när jag har liksom bestämt mig att jag inte längre är en syndare, så då stämmer det också. Mm. Att det är nog ett påstående som inte skulle åtminstone fungera om jag skulle betrakta mitt eget liv. Och, ja, jag kan inte förstå det här. Men jag tror inte hon förstår heller det här, eller inte vill förstå det här med att man liksom kan vara en syndare och samtidigt ändå liksom vara rättfärdig. Mm. Att hon förstår inte den här rättfärdighet på grund av Kristus. Rättfärdig i Kristus, och liksom på grund av det han har gjort så är jag rättfärdig, även om jag är syndare. Har ni några andra tankar eller just om falskt evangelium eller sånt?
Det kanske lite tangerar det som vi var in på lite tidigare, men det kan ändå vara värt att lyfta fram så här konkret. Ibland tänker vi att det är ett tecken på att Gud älskar mig om det går bra i livet. Men sen genast när det blir tungt eller det händer någonting, eller ja, vi möter motgångar, så börjar vi tänka att har Gud övergett mig? Mm. Och igen, om vi tänker det här med att om vi påminner oss om det som vi sa tidigare, att evangeliet betyder inte att vi är befria från motgångar eller att vi ska liksom leva framgångsrika liv, så förstår vi ju nog att det att vi har motgång eller är det svårt betyder inte att vi är övergivna av Gud, utan att tvärtom så vill han nu ta hand om oss i den här svåra tiden. Så jag tror det är en sak som vi behöver liksom påminna varandra om med jämna mellanrum, om att framgång betyder inte att Gud har välsignat, och motgång betyder inte automatiskt att Gud har liksom övergett och nu liksom straffar.
Mm. Jag har hört någon säga någon gång, det var säkert en helt vanlig sundig människa, men som sa typ att det är inte evangelium ifall icke-kristna kan sitta och höra på och inte bli lite trigga av det. Mm. Jag vet inte om det är sant. Mm.
Ja, alltså jag tänker att det här, Jesus säger ju så här att jag har inte kommit för att skapa fred utan svärd.
Mm.
Och det är det här jag tänker att evangeliet handlar om, att evangeliet är ju förstås fridens budskap, men det var Jesus menar med det här stället är just att evangeliet kommer att skilja oss åt. Endera så tar man till sig det budskapet eller så förkastar man det. Mm. Att det finns ingen mellanväg. Mm. Det finns inget annat liksom. Så att jag tänker att det här som du säger, det här icke-kristna nu som du tog upp som exempel, om de hör, så endera så kan Gud verka i dem så att de tar emot budskapet med glädje och förstår att Gud också har dött för dem, eller förkastar det.
Ja, och det finns ju bara de två alternativen, i och med att det är till allihopan, att evangeliet är ju för allihopan, och man kan inte lyssna till evangeliet och vara som att det där, jag räknas inte in i den där kategorin.
Det är sant, alltså, och det är viktigt att evangeliet predikas för alla.
Mm.
Jag satt här och medan du talade och tänkte på ett bibelord som faktiskt passar väldigt bra in på det här i andra Korintierbrevet, där Paulus också det här kärnfullt predikar evangeliet. Han skriver så här: Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus, och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Det här är ju helt fantastiskt, alltså hur Paulus först säger hur Gud har försonat hela världen i Kristus. Och nu uppmanar han de här som läser det här brevet eller lyssnar till det här brevet när det blir uppläst. Och också nu förlängningen till oss som lever här och det här hör på GF-podden. Paulus är ett sändebud för Kristus. Han vädjar till oss. Det är Gud som vädjar genom Paulus till oss. Låt försona er med Gud. Gud har försonat hela världen i Kristus. Och det är det här budskapet som hela Bibeln egentligen handlar om, alltså från början till slut. Det här finns ju också i Gamla testamentet, evangeliet finns också där, om liksom Guds frälsning. Och det är ju det som man egentligen kan säga är vad den kristna tron handlar om, att Gud har Jesus Kristus försonat världen, och nu vill han att vi vänder oss bort från våra synder och tror på honom.
Evangeliet berättas ju på mycket olika ställen i Bibeln, även i Gamla testamentet. Mycket berättelser visar ju på Jesus, fast det inte talar direkt om Jesus. Och en sak som jag har tyckt att har varit, jag har någon gång lyssnat på, varit som säger, ja, det där låter bra, är just om David och Goliat. Så har jag hört någon undervisning om att jag är David och Goliat är mina livsproblem. Och att det är budskapet i David och Goliat berättelsen. Att jag, och när jag lyssnar på den undervisningen, så kände jag nästan mig själv när jag plockade stenarna vid stranden och skulle fara mot Goliat. Men det handlar ju också om Jesus. Det handlar ju inte överhuvudtaget om mig. Eller jag stod ju där i bakgrunden och skakade och var rädd när Jesus besegrade Goliat. Men i bilden av David. Och besegra synden.
Så är det. Och det här är viktigt, och vi kommer ju då in på liksom hur man ska förstå Bibeln. Och då är det just det här som du säger, att man ska ha Jesus Kristus som kärnan och kärnan i Bibeln när man läser de här texterna, och liksom då med det också evangeliet om Jesus Kristus. Så det handlar ju, det är det som det handlar om, det här Bibeln som Gud vill det här tala till oss för att få oss till sig.
Ja, nu har vi talat om evangelium och falskt evangelium, och vi skulle kunna hålla på säkert flera timmar och prata om evangelium, eftersom det är som du Lennart sa, att det är liksom det är Bibelns kärnbudskap, att Jesus kom för oss för vår skull. Men skulle ni ännu ha något sista ord eller sammanfattning av det vi har talat om hittills?
Kanske det att evangeliet om Jesus Kristus, och att du och jag genom tron på honom har syndernas förlåtelse och evigt liv, är kanske det allra viktigaste i våra liv. Helt klart. Inte bara kanske, utan det är det viktigaste. För det handlar om vårt eviga väl. Utan evangeliet, utan Jesus Kristus, så är vi utan hopp och utan Gud i världen. Vi som människor är vi alla, om vi tror det eller inte, så är vi syndare. Men vi är också alla döende. Men genom evangeliet så ger Gud oss evigt liv. Och därför så är evangeliet den viktigaste och största skatten som vi kan äga. Det finns ju den här liknelsen i evangelien om den här mannen som hittade en skatt i åkern och får sålde allt vad han hade för att köpa det. Och det är så viktigt som evangelium är att det är värt mer än någonting annat. Och därför så behöver vi ta vara på evangeliet. Lyssna till det och tro till det. Och genom det så har vi evigt liv.
Ja, har ni någon utmaning till det här programmet?
Jag har en utmaning. Utmaningen är att ifall man har åsikter och tankar och förbättringar om GF-podden så kan man gå in på vår Instagram-sida och följa i vårt formulär som vi har länkat till.
Och tack för det här feedbacken vi redan har fått. Det är till stor hjälp för oss när vi gör det här programmet och vi märker på vilket sätt det här teman har berört eller inte berört. Och det här hjälper oss att det här arbetet vidare.
Ja, tack så mycket Lennart och Benjamin för att ni var med idag.
Tack själv.
Så säger vi till lyssnarna på återhörande och Guds frid.
Guds frid.